Podplay.
Anna Jinghede. Förlåt. Ditt namn är väldigt roligt att säga på olika dialekter, som Stefan Sauk upptäckte.
Ja, precis. Det var något nytt för mig också. Jag tycker att det är bara härligt.
Du känns ju lite Dalarna, Anna Jinghede. Det är ju väldigt dalmålvänligt.
Inte gotländska då? Anna Jinghede.
Nej, det tycker jag inte alls låg lika bra på läpp. Undrar vad Lena Ljungdahl gör sig bäst på för dialekt. Säg inte... Nu ska jag inte... Nu går vi vidare.
Nu går vi vidare, Lena Ljungdahl. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och...
Lena Ljungdahl.
Så heter det. Hur mås det? Vad har du på din agenda?
Tackar som frågar. Jo då, jag flaxar runt.
Ja, det gör det.
Ja, det gör jag. Imorgon... Till exempel, eller rätt sagt idag blir det ju när ni lyssnar på det här på torsdag, så är jag på Stockholms universitet och utbildar blivande jurister i termin 8. De ska utbildas i särskilda utredningssvårigheter gällande grova narkotikabrott.
Oj, det lät...
En halv dag.
Jättespännande.
Men alltså, jag tycker det. Ja. Och jag ger mig inte förrän de tycker samma. Och därför blir jag oändligt glad. För man får såna här... Efteråt, när man har haft en föreläsning, så får man ju feedback på mejl.
Ja, och det är en underbar målsättning, tycker jag, som lärare och pedagog. Jag ger mig inte förrän de här studenterna tycker det här är minst lika roligt som jag själv. Ja.
Alltså, du kanske trodde att du skulle bli människorättsjurist. Men när du kliver ur detta rum... Då har du lagt alla dina ägg i korgen, åklagare, narkotikabrott.
Just det.
Jag släpper inte ut det innan. Nej, skämt åsido, men det är väldigt intressant. Och framförallt så går det att applicera på allt. För man pratar ju mycket om vad är det som är särskilda utredningssvårigheter. Det är ju oftast när det inte finns några misstag. Eller det finns inga målsägare, det finns inga vittnen. Det är jävligt krångligt, det är mycket utomlands och sådär. Det är kul. Och då när de säger sådana saker som att vad spännande att få en sån här lärare termin 8. För vi har ju haft sådana som pratar så här i 8 terminer. De verkar lite chockade när jag glider in.
Ja, kul. Tänk.
Tänk vad kul.
Jag har inte rest runt särskilt mycket. Däremot så har jag ju nu då släppt en bok precis.
Och amen.
Det här sammanfaller ju med...
Du har fött ett barn.
Jag har fött ett barn, ja. Precis, jag har krystat ut... Ett 285 sidor långt barn.
Ja.
Och det här sammanfaller ju med coronarestriktionernas lättnande.
Det
märks i inkorgarna. För nu har jag fått föreläsningsförfrågningar från både Norge och Danmark och Sverige och fan och hans moster.
På tema den våldsutsatta patienten i vården. I tandvården. Men det måste ju vara applicerbart på vården.
Den sista nu från Norge, det är en anestesiolog. En narkosläkare som har hört av sig. Så att kanske att det sprider sig lite grann. Det finns ju ingen riktig motsvarighet för vården heller. Så att vi kanske kan hjälpas åt lite grann. Samdra lite.
Men på det temat, vi fick ju ett meddelande på Instagram. Det var en tjej som beskrev att hon jobbar som make-up-artist i ett större köpcentrum i Stockholm.
Okej. Okay.
Och då skrev hon så här, vad ska jag göra för att det kommer kvinnor till mig och ber mig att sminka över.
Nej, men gud.
Och då är det blåtiror och strupgrepp och sådär. Hon bara, vad är det något jag kan fråga? Hur ska jag få dem? För jag vet att hon vet att jag vet och sådär. Vad är era tips? Det här ska ju vi behöva återkomma till i...
Otroligt.
Men förstå att det är så många som blir berörda av att nu har jag en våldsutsatt patient slash människa framför mig. What to do? För att inom vården har man ändå lite skyldigheter, men det har ju inte hon som make-up-artist.
Nej, inte några andra än egentligen medmänskliga.
Exakt.
Och jag tänker hår, frisörskor, alltså det finns ju massor med grupper som kommer nära människor och som människor får något slags förtroende för, säkert.
Sån viktig bok, Anna. När kan vi köpa den?
Den ska väl finnas ute i handeln nu. Jag kan dock inte ta gift på att den finns överallt ännu. Nej. För den har ju precis kommit från tryckeriet. Jag väntar på en låda ska komma hem till mig själv. Jag har inte själv sett den ens i tryckt format, men den ska vara släppt nu.
Kommer jag få en signerad?
Ja, såklart. Med stort hjärta.
Kan du ja, jag vill gärna att du skriver...
Tack för att du finns.
Ja, då. Exakt vill jag det.
Men du, jag skulle jättegärna prata om min bok och dina sidouppdrag i trekvart. Ja. Men samtidigt så vet du ju att vi har ju ett superangeläget ämne idag. Och jag vet att du är orimligt taggad för detta. Och jag vill inte att vi ska ödsla mer tid på icke-väsentliga saker. Så berätta nu, vad ska vi göra idag?
Ja, men jag sa ju lite skämtsamt i måndags att torsdagens avsnitt kommer att göras i samarbete med Lenas Affekter.
Just det,
för att jag har ju haft en knippe topplocksavgångar här under veckan.
Så kan man kalla det, ja.
Och det handlar ju om PDV. Mm. Detta fruktansvärda ämne som blir aktualiserat gång efter annan. Alltså pågående dödligt våld. Definition. Någon kommer till en plats och bestämmer sig för att skada och i värsta fall döda så många som möjligt. Och jag kommer hålla på med det tills jag blir stoppad.
Mm.
Och det här är, vi har ju ett gäng skolattacker här nu på senare tid.
Mm. Verkligen.
För att inte prata om dem som är i verkligen närtid, väpnade rån på skola under undervisning. Det är inte definitionen av en PDV-attack.
Nej, och jag tänkte just fråga, är inte det här lite ny företeelse?
Det ska jag säga. Och jag blir också bekymrad över att det var Västerås häromdagen och så var det Leksand på det. Mm. Nu vet vi inte exakt så. Men man börjar ju fundera på någon form av copycat-effekt. Att det inte att man knappt hör talas om det så kommer två inom inom liksom en kort förlopp. Men skolsäkerhet. Varför är ett ämne som många tänker på? Och det har vi ju märkt. För att jag la ut en liten blänkare i vår Facebookgrupp och på vårt Instagram.
Ja, men vilken herrejösses respons det blev.
Alltså engagemanget när det kommer till skolsäkerhet är ju gigantiskt. Och det är ju för att det påverkar oss alla.
Mm.
Och det är ju någonting med att vi tycker att våra barn ska få vara säkra och trygga i skolmiljön.
Just det.
Allt annat är ju helt underkänt och uteslutet.
Mm. Men jag upplever ju jag som står lite så här vid sidan om och tittar på när det här försiggår och när jag ser hur engagerad du blir. Att det här är ett ämne som verkligen berör och upprör och som lockar fram väldigt många förståsigpåare, upplever jag.
Ja.
Håller du med om den bilden? Eller finns det så många experter på pågående dödligt våld?
Nej, det gör det inte, kan jag säga. Och framförallt inte utom polisiärt.
Nej.
Och jag håller med dig, och det är också kopplat till mina topplocksavgångar.
Mm,
för att
förstår
det. Många experter som nu har uttalat sig. Och då skulle jag verkligen vilja att folk skiljer på äpplen och päron. Det är en sak att sitta på ett universitet bakom högar av olika forskningsmaterial och statistik. Och uttrycka sådana saker som att det finns risk att vi traumatiserar barn om vi pratar PDV. Utbildning hjälper inte. Det funkar inte förebyggande. Vi ska istället minska utanförskapet i samhället. Und so weiter.
Mm.
Och då kände jag, och då skrev jag till dig. Nej, nu måste vi ha ett avsnitt till. För att verkligen separera, vad är det vi pratar om?
Mm. Mm.
För det är väldigt tydligt för mig att de här personerna har ingen som helst jävla aning om vad en PDV-utbildning är. Och vad målet är för skolorna.
Just det, och den stora massan, det vill säga människor som är verksamma i skolan och människor i fertil och vuxen ålder som har barn i skolan.
Ja.
Och som kanske är den största intressegruppen kan ju inte kanske heller göra skillnaden på äpplen och päron. Och förstå vem man ska lyssna på.
Och den stora risken, tycker jag, det är om utbildningsförvaltningar eller rektorer eller var själva beslutet ligger. Om de här typen av uttalanden träffar fel och gör att personer aktivt beslutar sig för att inte vidta de åtgärder som vi vet skulle eventuellt hjälpa vid en skolattack, för att någon, nu gör jag citationstecken här.
Uh-huh.
Någon expert på området har sagt att det inte funkar. Då är det, jag skulle säga att det är livsfarligt att uttala sig så, om man inte vet att det man säger mottas precis på rätt sätt. För risken är att det misstolkas. Mm. Om någon person som säger jag är forskare, det är ju ganska tungt, eller jag är expert på det här, eller jag kommer från läkarkår, någonting, säger att nej, men det där ska vi inte hålla på med för att det kan traumatisera barn. Ja, men vilken förälder vill traumatisera barn? Vilken rektor vill traumatisera barn? Och då vill jag fråga så här, beskriv på vilket sätt? För att det finns 1000 belägg åt andra hållet. Så då bestämde vi oss för att nu kör vi ett PDV-avsnitt till. Och vi ska faktiskt inte bara göra ett. Vi ska göra två.
Yes.
För nästa vecka ska ni få lyssna på en person. En intervju med en person som har varit mitt i stormens öga. Och behövt hantera en PDV-attack på en skola. Och vi har massa frågor att ställa till henne.
Otroligt intressant.
Mm. Så det här avsnittet, vad det ska innehålla, vi ska ju prata lite, vi ska försöka skilja upp och lägga äpplena och pärorna i varsin skål. Det ena behöver inte utesluta det andra, men man ska inte hålla på att smeta ihop dem.
Ingen fruktsallad.
Ingen fruktsallad. Eftersom det verkar råda total förvirring om vad en PDV-utbildning egentligen är, innehåller, syfte och sådär, så ska jag oerhört konkret redogöra för detta. Vi ska försöka avliva några av de här myterna som skvalpar runt, och sen så ska vi ju ge oss på och besvara alla de här frågorna som har kommit in, för det var ju hur många som helst.
Ja, ja verkligen.
Så det är väl tanken. Vad tror du?
Jag tycker det låter alldeles utomordentligt bra.
Mm.
Verkligen. Och bara för sakens skull så tycker jag att det skulle vara väldigt smakfullt så här inledningsvis. Och också tydliggöra att det här som du kommer prata om idag, det är inget som du har hittat på. Du har lång erfarenhet, skolning, utbildning och koll på det här.
Mm.
Så jag skulle vilja hävda att du är expert i frågan.
Ja, det skulle jag nog faktiskt också vilja hävda. Jag är expert på det jag är expert på. Det finns mycket i det här som jag inte är expert på.
Mm.
Men så här, PDV, vi har ju haft 3 avsnitt innan. Många av frågorna som kom till oss säger mig att ni har inte lyssnat på dem innan. Typ, hur går en PDV-attack till? Vem är det som gör dem? Vad ska jag göra om jag är på platsen? Och så vidare. Då säger jag, lyssna på avsnitt 26, 27 och 111. Mm. Och har du fortfarande frågor efter det, så kan du slänga in en fråga till nästa vecka istället. Men bakgrund PDV. PDV, det är ett polisiärt begrepp. Det här är polisens påhitt. Och det började redan 2008 när polisen började kika på, har vi arbetsmetoder att ta till när och om såna här attacker kommer till Sverige. Och då pratar vi inte bara, PDV-attacker kan ske i skolor, men det kan ju lika gärna ske på Drottninggatan.
Mm.
Eller på en rockklubb, eller på en strandpromenad, eller en julmarknad, eller någon annanstans. Och när jag då slutade polisen, så hade ju jag, liksom väldigt många andra inom polisen, precis gått en väldigt lång utbildning polisiärt om hur polisen ska hantera en PDV-attack. Om man skulle i sin lilla snäcka i örat, eller när du sitter i din teknikerbuss, få höra att nu är det någon som går runt och hugger ihjäl människor i en skola där du råkar vara i närheten. Vad skulle du tänka då förresten? Om du får det anropet?
Att jag behöver hjälp.
Ja.
Nej, men alltså, det stämmer. Vi, även tekniker, har gått en komprimerad variant av utbildningen. Det är ju många år sedan, som sagt. Det är nog nästan 10 år sedan jag gick den.
Mm.
Nej, men det handlar ju för första om primärt 2 saker. Eget skydd och annans skydd och liv.
Mm.
Så det är ju de 2 faktorerna som man skulle ha framför sig som de allra, allra viktigaste i en sån situation. Mm.
Och jag kan ju spetsa till det lite till. Vad hade du tänkt om du också fick höra att det var din sons skola där det pågick?
Ja, det är ju en dimension som man aldrig kan egentligen relatera till förrän man hamnar där. Förmodligen så skulle man inte agera särskilt rationellt överhuvudtaget, utan mer eller mindre liksom glömma bort uniformen och rusa in på den här skolan och försäkra sig om att ens avkomma var i trygghet.
Mm. Och det var ju också det man fick ta till sig på utbildningen. Det var inte alla poliser som tyckte att det var fantastisk arbetsuppgift att åka rätt in i potentiell livsfara, springa rakt fram till hotet och dra till sig uppmärksamheten. Men bara för att sätta det i kontext, polisens nya metod, nya kan vi inte kalla den längre, men den metoden som man använder, den går från att avvakta, vilket många polisiära metoder faktiskt taktiskt går ut på, att avvakta. Vi pratar om dem till oss istället för just att vi ska springa in i det. Så från avvakta till agera, det är en ganska stor mental puck att kliva över. Från säkert läge till tillräckligt säkert läge. Alltså det kommer inte bli säkert. Nu är det fan i mig tillräckligt säkert. Jag dör nog inte. Ja. Från optimalt läge till ett tillräckligt bra läge. Och sen så kom den här sista. Vem annars? Vem annars ska göra det? Och där kan jag bara dra ett likhetstecken till skolan. Alltså ni kan inte, kära skolpersonal, välja om ni ska vara ett utvalt mål för en planerande gärningsperson. Det går inte. Ni kan inte lista ut detta. Och om inte ni ska förbereda för att hantera den, vem annars? Alltså om inte rektorn och ledningen tar mandat och liksom försöker göra någonting, vem ska annars sköta det då när det väl händer?
Mm.
Och ska också vara noga med att säga, det är oerhört osannolikt att du, just du skulle vara på en plats eller just ditt barns skola kommer bli utvald. Men det är ju lika låg risk på alla de skolor där det också har hänt.
Ja, det är klart.
Så att, ja. Men då lämnade jag polisen med denna kunskap och jag hade en klump i magen och tänkte, vad gör folk som är först på plats? För det ska vi komma ihåg, polisen är, ta mig fan, aldrig först på plats när det är PDV. För då kommer gärningspersonen avbryta om polisen är redan på plats. Utan det är de som är i byggnaden. De är först på plats. Och då tänkte jag, vad ska de göra fram till polisen kommer? Vet de vad som är rätt saker att göra? Har de kunskap om hur man hanterar ett dödligt våld? Nej, trodde jag då. Och fick se det mera rätt. För att längs åren så har skolorna, alltså varför jag och flera utbildade här, det är för att skolorna skriker efter kunskap och hjälp. Det här är ingenting vi behöver pracka på någon. Det finns här och var rektorer som stoppar huvudet i sanden och säger nej, det kommer aldrig hända hos oss. Vad är oddsen? Men det är ju egentligen ett mänskligt uttryck för rädsla. De pallar inte att hantera pucken.
Det här är ju superläskigt.
Också fel person på chefstjänsten skulle jag vilja hävda. Så då satte jag mig och med pannan i väck med några andra och så började vi fundera på det här och sen så med min nya färska kunskap om de polisiära metoderna, för rent krasst så bör personerna som redan är på plats göra ungefär det polisen tänker när de kommer på plats. Säkerhet egen, säkerhet andra. Och sen var det ett väldigt dialog med MSB, Skolverket, polisens organ som då heter Nationell taktiskt råd. Nu finns det också ett som heter REDEX inom polisen som heter, som betyder reducera extremism. Kommunerna, SKR, socialtjänsten, skolorna, var väldigt många involverade. Och sen så tillverkades en utbildning som nu har fått fötter och jag skulle säga tusentals personer inom skolvärlden har gått utbildningen som jag var med och skapade. En av skolorna, Kristianstad, NT-gymnasiet som blev utsatta, som hade tack och lov utbildats innan och snabbt föll in på spåret, vad lärde vi oss, och jobbade ut efter det.
Fantastiskt.
Ja, och det är väldigt många aktörer involverade, de jag nämnde till exempel. Och många har sammanfattat och utvärderat sina egna agerande. Till exempel efter Drottninggatan så alla involverade aktörer utvärderade vad som hände. Vad ska vara bättre? Och sen så har jag då läst alla dessa såklart, eftersom jag är nördig på det här. Och då kan man säga att alla aktörer som håller på att jobba med PDV. För PDV är ett väldigt operativt och praktiskt handhavande. När en PDV-attack händer, då kan du inte ta upp en forskningsrapport och vifta den ansiktet på någon och säga du passar inte in i riskfaktorerna. Och då kommer några saker. Det här är det man har hittat som findings. Fördelar om man skulle utsatt för en PDV-attack. Att hela organisationen är mentalt förberedd. Den är punkt ett. Mental förberedelse är punkt ett. Punkt två. Eller vill du säga något?
Nej men det är ganska lätt att förstå att det är så. Det är ju fullt rimligt.
Ja.
Om man inte är inställd på att risker finns och har tänkt tanken att det kan hända och också processat hur man ska agera, så är det klart att utfallet riskerar att bli ett helt annat än om man har gjort det.
Och den som inte fattar det, måste jag säga, är ju lite dum i huvudet. För om jag säger till dig, nu ska du gå in i ditt sovrum. Jag kommer ställa mig bakom din dörr och hoppa fram och skrika på dig när du går in. Ja. Ditt agerande med den vetskapen, den mentala förberedelsen, kommer vara helt annat än om jag har smugit in i ditt sovrum när du tror att du är hemma själv och hoppar fram och skriker på dig. Då kommer du bajsa på dig och så kommer det ta ganska många sekunder innan du fattar vad det som händer innan vi ligger i en hög och garvar.
Ja, men absolut.
De som inte fattar att mental förberedelse funkar, det är nog fel, då tänker jag.
Men framförallt så tycker jag att det är oerhört märkligt, för att du har ju precis suttit och beskrivit hur en massa olika organisationer har gått samman och i den skrivna formen åtminstone visat allvarlighetsgraden så som den uppfattas. Mm. Så att i någon viss mått finns det ju konsensus mellan en rad olika myndigheter och instanser, och ändå så finns det, så är inte det självklart att man ska försöka jobba för att ha den här mentala och praktiska förberedelsekunskapen.
Och det är därför jag menar på att det är egentligen bara ett uttryck för din rädsla. Du klarar inte av att tänka tanken att det skulle kunna hända. Och eftersom du inte klarar av att hantera den tanken, så vill du inte heller tänka på vad ska jag göra om det händer. Det säger sig självt. Man kör strutsen. Nummer två, man har kommit fram till att aktörerna har planering, utbildning och övning inför PDV, så hjälper det. Att man snabbt har att man snabbt kan säkra en plats och säkra gärningspersonerna, det är en fördel. Att aktörerna har en hög förmåga att agera trots oklar lägesbild. Hej, PDV-attack! Det blir fullständig kaos, ingen fattar någonting. Ingen har kunskap om varför, vad motivet är, hur många de är, vad jag ska göra, vad mina kompisar är. Men ändå, om man har en förmåga att agera, så blir det bättre för samtliga. Och det har du om du har övat, utbildat, tränat och är mentalt förberedd. Att man har ett aktivt förhållningssätt. Alltså att man tänker, vi ska fan lösa det här om det kommer hit. Det finns ingen annan som kommer hjälpa oss fram till polisen kommer. Det är vi som är här i den här byggnaden. Det är vi som kommer behöva lösa det här fram till de kommer. Mm. Och vårt agerande är en direkt koppling till antalet skadade och överlevande. Alltså din eget agerande kan vara livsavgörande för både dig själv och andra. Att skadade och drabbade snabbt omhändertas och snabbt kommer till sjukhus. Alltså i PDV-attacker så dör människor mestadels av förblödning. Och då måste man ju kunna det. Och just att man har en hög beredskap för sekundära attacker eller följdhälsa. Att man helt enkelt inte binder sig vid en lösning och håller fast vid den. Jag kommer faktiskt fortfarande till skolor som säger, ja men säg bara vad vi ska göra. De söker den enkla lösningen. De vill att Lena Ljungdahl ska säga, ni ska alltid inrymma.
Just det.
Ni ska alltid utrymma. En quick fix. Och med den här kunskapen så blir det då, hur ska vi skapa en utbildning för att täcka så många av de där sakerna som möjligt? Just och det. Som du märkte så är ju alla de där grejerna ganska reaktiva. Det är ju en mental förberedelse och det är reaktivt. Men då frågade jag skolorna, vad vill ni utöver det? Och då sa de, om vi kan göra någonting i vårt dagliga arbete för att minska risken att det överhuvudtaget ska ske, då vill vi lära oss det också.
Så att, kan man tänka sig att de skulle vilja ha instrument/kunskap/förståelse för vilka eventuella då elever som skulle kunna bli en framtida tickande bomb till exempel. Mm. Skulle det kunna vara, är det så de tänker?
Mm. Och där skulle jag säga att de har kommit ganska långt. Om du skulle fråga en lärares magkänsla inför en viss elev, de har ganska bra koll, men det de har sämre koll på är, vad ska jag göra av den informationen?
Mm.
Vi tycker att lampan blinkar röd på en elev.
Just det.
Vi får en olustkänsla, personen kanske isolerar sig eller visar uttryck för någon form av radikalisering eller mår psykiskt dåligt, vad det nu kan vara. Vad ska vi göra av det? Och det ska jag säga, det är pågående nu. Jag sitter i arbetsgrupper med kommuner, med CVE, Centrum mot våldsbejakande extremism. Jag har kontinuerlig dialog med polisen. Alltså, hur ska vi kunna hjälpa skolorna i den här oron? Så det är ett pågående arbete, såklart. För att om man frågar en lärare, vad vill du? Ja, jag vill att om en elev ställer sig upp i mitt klassrum och börjar vifta med kniv, eller det kommer in någon utifrån, då vill jag ha verktyg. Vad är rätt sak att göra? Vad ska jag absolut inte göra? Och hur kommer jag reagera? Och hur ska jag kunna upptäcka det här i förväg? Och vad ska jag göra av den informationen? Det är det de vill. Det är därför det finns utbildning.
Mm. Men de här punkterna, 7 punkter tror jag det var, som du nämnde, de antar jag är applicerbara på alla tänkbara miljöer, inte bara skolmiljön, utan som du sa inledningsvis, att det här är ett koncept som funkar för alla möjliga institutioner och inrättningar.
Ja, helt, och de var inte ens kopplade till skolan, utan det är ju jag som gör kopplingen till skolan. Om det är människor som är proffs på PDV som tänker så här, alltså de skrev att organisationen är mentalt förberedd, att personerna har utbildning. Sen kan du applicera det på vad du vill. Mm. En hockeyanläggning, en skola, ett köpcentrum eller för dig själv när du åker buss i ett annat land och är turist.
Mm.
Men jag påminner om att vid en skola, tack, så är skolpersonalen först på plats.
Mm.
Polisen skyndar sig allt vad de kan, men fram tills att de kommer, så är det ni som behöver hantera det här. Och också en stor förändring är att föräldrarna förväntar sig att ni utbildar på det här. När jag började med skolorna 2016 ungefär, då var Stockholms stads kommunala skolor först. Jag satt med utbildningsförvaltningen på Stockholms stad och pratade om det här. Och då sa de, finns det saker att göra, då vill vi göra dem. Mm. Punkt. Men, sa rektorerna, säg inte till någon att vi har gjort det här, för då kommer föräldrarna tro att vi vet någonting som inte de vet, och så kommer de välja att sätta sina barn i en annan skola.
Men
alltså naiviteten. Medans nu, 5-6 år senare, så frågar föräldrarna på öppna huset, ursäkta mig, kära rektorn, vad har ni för beredskap för skolattack? Alltså, det har skett en sån
paradigmskifte nästan, låter det som.
I huvudet på eleverna, på föräldrarna, på personalen. Ja, det var Doris som sa till bara.
Men det är ju intressant. Man kan ju fundera på om det är kopplat till medias roll på något sätt. Eller så att man hör talas om oftare att det sker. Eller
Men jag tänker att det blir svårare och svårare att ducka.
Mm.
Vi blir ju exponerade. För varje attack så blir vi exponerade för den. Så att jag tror att de allra flesta välfuntade människor köper ju teorin att det skulle kunna hända.
Mm.
Alltså, det går ju inte att, är du inne i Fort Knox så kanske, men om vi ska tänka på typ Charlie Hebdo som hade en beväpnad polis i entrén för att minimera risken för attentat. Då dödade de polisen, tog polisens passerkort och gick in. Alltså det så de här säger, men vi bygger säkrare skolor. Nej, men personen går ju på skolan. Den har ju ett eget passerkort, kanske.
Ja, men jag tror att människors naivitet har överkommits också av just det faktumet. Att man förstår att det här är ett hot som förekommer i hela världen. Även i vår del av världen, som man kanske tidigare inte har tänkt sig. Att det ska kunna ske terrordåd och vansinnesdåd och skolattacker.
Ja, men innan Trollhättan var det ju ganska tunt på händelser i Sverige kopplat till skolattack. Och jag har sagt det förr, nu öppnar samhället upp, restriktionerna är borta nu, vi kommer börja samlas i klungor igen, skolor kommer bli fulla med ungar, vi har ännu fler som mår dåligt och är ännu mer isolerade och har suttit hemma. Det kommer hända igen.
Jag tänker också så här, kunskap är ju makt. Kunskap kan ge trygghet, både tänker jag bland barn, lärare, om vi pratar skolexemplet, och föräldrar. Kunskap är inte tung att bära. Jag kan inte se någon negativ faktor. Alltså vad skulle möjligen vara negativt med att öka sin kunskap kring fenomenet?
Nej, men så här, efter att ha utbildat till exempel Academedia, som är Sveriges största utbildningsföretag, alltså de har väldigt mycket privata skolor. De tog ju ett koncernbeslut. Samtlig personal på alla våra skolor skall utbildas i PDV. Det var inget billigt beslut, kan jag säga, att ta.
Nej, det kan jag tänka mig.
Och det är en fråga, det var ju någon som frågade, det är lättast att övertyga privata skolor än kommunala skolor om att köpa in PDV. Så det är både och. Alltså det är på individnivå. Det är dåliga rektorer som väljer att inte. Men de tog ju beslutet att alla ska gå utbildningen. Och jag ska säga, inte en människa. De har hittills utbildat 6000 lärare. Inte en människa har kommit fram efteråt och sagt att nej, hörru du, den här kunskapen är ju helt meningslös. För det är också en grej att lära sig om hur man själv fungerar under stress och vad man ska göra. Det är ju applicerbart på allt.
Ja.
Alltså har du gått en PDV-utbildning så kommer du hitta nycklar för att hantera ett hjärtstopp på Gröna Lund, för att du kommer bli stressad, det här går utanför dina gängsrutiner, du kommer behöva ösa ur olika typer av överlevnadsstrategier, eller om du hamnar på någon bråkig hockeymatch, det är samma sak, bara att det blir som ett koncept. Jag tog fram, för två av dem som har skrivit ganska fina föreskrifter, för att de förväntas göra det, är ju Skolverket och MSB. Jag tänkte bara ta det innan vi går på paus, bara för att det här är inte, som du sa innan, det här är inte jag som har hittat på att det här behövs. Jag har bara med min kompetens i pedagogik och i PDV skapat utbildningen som fått fötter. Men Skolverket säger så här. Några av de här centrala slutsatserna i vår skrift är: mental förberedelse om väpnat våld i skolan och insikter om olika handlingsalternativ kan bidra till att rädda människoliv. Det är ju en slutsats. För att kunna agera snabbt behöver all skolpersonal, inte bara skolledning och lärare, vara mentalt förberedda för att agera vid väpnat våld i skolan. Alltså, hur tydligt kan det bli? Ja, men,
herregud.
Och då är det alltså Skolverkets riktlinjer. Och det här är också en grej, för ibland så är det några som säger, men vi köper in den här utbildningen, vi går skolledningen. Man bara, men ni är för fan på konferens den dagen det sker en PDV-attack. Du måste utbilda dem i köket, vaktmästaren, rastvakterna, alles. Sen kommer nästa. I ett akut läge måste man agera direkt eftersom det inte finns tid att rådgöra med andra. Det vill säga, du kan inte springa och hämta någon perm, du kan inte läsa på, utan du får agera direkt. Ring 112 och sträva efter att underlätta polisens arbete. Aha, tänkte jag. Då ska det in en stor, rejäl portion på utbildningen om vad gör polisen när de kommer till plats. Så att inte ni riskerar att bli dödade av polisen och underlättar. Använd denna skrift när skolpersonalen utbildas kring säkerhetsfrågor. Och sen så har de massa gruppdiskussioner. Och sen MSB säger ju ungefär samma sak. Att rädda människors liv och hälsa vid pågående dödligt våld i publikmiljö, PDV, förutsätter effektiva, samordnade insatser. En gemensam inriktning. Det gäller att berörda aktörer är mentalt förberedda och att de gemensamt har planerat samt utbildat och övat hela sin personal. Men, och då som de som är involverade är MSB, polisen, Socialstyrelsen, landstingen, katastrofmedicincentrum, räddningstjänsten till exempel. Och målet är då maximera överlevnaden hos de drabbade samt skapa trygghet för medborgare och minimera påverkan för hela samhället. Så att jag kan inte för vi har fått många frågor, Anna. Jag jobbar som lärare, min rektor vägrar. Jag är förälder och jag upplever att min skolas ledning inte. Jag kan inte göra mer än att säga flytta på ungarna då. Eller byta arbetsplats. För att mitt vanligaste sätt att övertyga folk, det är när jag håller i en utbildning i en stad, i en skola. så säger jag åt den rektorn, bjud in alla rektorer i den här staden. De får komma, en rektor från varje skola får komma gratis och sitta vid den här utbildningen. Och då när de har hört utbildningen så säger de, jaha, trodde inte alls att det var det här. Det här ska vi också ha.
Precis.
Men motståndet är, ja, motståndet är av någon anledning kompakt.
Du, ska vi ta en liten paus och sen tänkte jag ställa lite frågor kring hur lite mer konkret en sån här utbildning kan se ut.
Så gör vi.
Kära lyssnare, välkomna tillbaka. Ni lyssnar till det 210:e avsnittet av Krimpodden Över min döda kropp. Och Lena pratar idag återigen om pågående dödligt våld och med fokus på skolattacker. Och Lena, vi pratade om det här med utbildningars vara och icke-vara.
Mm.
Kan du inte beskriva, ge en bild av hur en sån här utbildning kan se ut?
Mm. Och jag ska försöka vara supertydlig eftersom det är så många som har åsikter om utbildningen, oftast de som inte har en aning om vad den innehåller och därför säger att den är dålig, vilket är, annars så brukar ju folk vara ganska duktiga på att ha underlag, framförallt människor som är liksom akademiker, de brukar akta sig för att uttala sig om man inte har underlag.
Jajamän.
Till exempel var det någon som sa att PDV-utbildning funkar inte, för jag har minsann varit i USA och tittat på en active shooter-utbildning och det funkar inte. Och då blir jag så här, stopp! Funkar inte för vad?
Precis.
För det första, ser svensk utbildning likadan ut och vad är syftet med utbildningen? Mm. Så, utbildningen som jag håller i och har skapat och den, liksom den utbildas av andra också. Målet. Det övergripande målet är att minska konsekvenser och effekter av pågående dödligt våld i skolan.
Mm.
Att personalen ska känna trygghet. Alltså att gå runt och tro att man ska vara sitt bästa i sin pedagogiska gärning om du går runt och är pissrädd för ett mörker som du inte vet någonting om. Det är inte bra, kan jag säga.
Nej.
Utan de ska känna en trygghet i att jag vet vad jag kan göra, jag vet vad jag ska göra, jag vet att alla mina kollegor har samma kunskap och samma information och vi har höjt vår totala förmåga.
Mm.
Det är det jag vill uppnå. Och att de också får en förmåga att förebygga en sån här attack. Och att de har kunskap i hur de ska kunna samverka med polis och andra samhällsaktörer. Och som bonus så kommer de också få föräldrar och elever som är tryggare på grund av att personalen säger, we got this shit.
Mm, mm.
Fokusera på Pythagoras sats, pyttan och pi. Fokusera på det, jag har koll på resten. Vi är utbildade.
Mm.
Och då, utbildningen, man kan säga generellt att det är tre block. Ett, kunskap om PDV.
Mm.
Där vi går igenom, och det här kan ni lyssna på i avsnitt 26, 27 och 111. Men där jag väldigt noga går igenom, vad är det? Vad är faran? Vad är egentligen man ska skydda sig mot? Hur går en attack till? Var? Vanligtvis görs de? När? Hur? Och så nischar man det gärna till skolan. Vilka är gärningspersonerna? Varför sker de? Så går man igenom det noggrant. Det är kunskapsbasis. Lärarna suger åt sig. Jag går också igenom den evidens som finns. Det är ganska tunt med evidens på PDV. Det görs en del jämförelser över det som finns. Det finns personer som forskar på delar av PDV. Det finns forskning på radikaliseringsprocess. Det finns forskning på dödligt våld och så vidare.
Mm.
Men mest så lär man sig av liksom nationella och internationella erfarenheter på temat. Sen så går jag igenom vem som gör vad. Vad gör sjukvården? Vad gör polisen när de kommer komma hit? Vad förväntas av er? Och så pratar man också om det förebyggande arbetet. Och det är en ganska stor grej, skulle jag säga.
Mm.
Alltså, man kan inte säga så här att nej, vi ska inte hålla på med PDV-utbildningen. Vi ska minska utanförskapet i Sverige. Säg det till Lisa, matteläraren, som säger så här, skiter det där med PDV-utbildning, nu ska vi minska utanförskapet i Sverige.
Mm.
Alltså det är en stor rejäl dos av just det på PDV-utbildningen. Vi pratar om du vet, lika behandlingsplaner, HBTQ-certifiering, att bryta isoleringen, ha ett väl kontaktnät med hem och skola, alltså kontakter däremellan. Det är inte bara mänskligt och bra, det är också direkt brottspreventivt. Man ser ofta att de här gärningspersonerna har en väldigt bristande social kontext. Det föregås ofta av en isoleringsperiod när de inte är i skolan överhuvudtaget till exempel. Så att vi pratar om de delarna, såklart.
Och det är ju verkligen handgripliga råd som också är direkt kopplade till den evidens som finns.
Ja.
Eller hur? Alltså närmare en förebyggande ansats än så kan man väl knappast komma?
Nej, det kan man inte.
För det upplever jag att människor...
Man kan framförallt inte lägga det på en skolpersonal.
Nej, men precis, men jag skulle ju säga det också, att jag tror att människor också missförstår när vi pratar prevention och förebyggande arbete i samma kontext som PDV-attacker. Mm. När väl en attack har inletts, då kan vi inte prata om att förebygga en attack. Utan Nej. Då kan vi prata om att minska skadeutfallet möjligen
och förhindra
död. Liksom. Ja.
Vi jämförde det här hemma, vi satt och diskuterade om det här. De som har den retoriken, jag skulle säga, det är ungefär som att säga så här. Imorgon ska du köra bil på ett jättehalt väglag, eller vi säger om en vecka. Då ska du köra bil på ett jättehalt väglag där det är stor risk för älg. Nu får du bara välja. Antingen får du läsa på om hur bilen funkar, om det vad det finns för bromssystem, om den är framhjulsdriven, bakhjulsdriven. Du kan för all del också läsa på om tyngdpunkter på älgar.
Kanske vilka miljöer och tillfällen som älgen brukar visa
Exakt.
Sig på vägbanan.
Antingen får du läsa det, eller så får du sätta dig i bilen, åka till Gillinge halkbana, testa broms med undanmanöver, testa olika, du vet jag, kläder du kan ha på dig, vad ska du köra i foppatoffle? Alltså, du får välja, du får absolut inte göra båda, men imorgon så kommer du, om du inte gör rätt, krocka med en älg och dö. Det är det man säger. Och då blir jag vansinnig, för jag menar på att du kan både lära dig om hur du minskar utanförskap, hur du ser till alla elever och minskar risken att någon ska bli så i grunden kränkt av någonting så att de måste rättfärdiga med att döda någon. Och nu kommer han. Trots att ni har gjort allt det där bra så kan vi inte garantera att fanskapet inte dyker upp. Och då bör du, Lisa mattelärare, sekund ett, börja agera exakt på det här sättet. Så du måste kunna fatta att båda delarna får plats i en utbildning och att det ger ett fucking hallelujah moment för lärarna. Jag brukar jämföra mitt jobb med att ha epiduralsprutan på förlossningen. Jag bara går runt i olika rum och bara pop, pop, lite till dig, och så går jag därifrån, alla bara, åh, det här var jättebra, vad kul att du kom. Det är den absolut vanligaste responsen. Om man tar sig förbi rektorsnivån. Och det finns fantastiska rektorer där ute som säger, vänta, va? Finns det någonting som jag kan göra för att skapa trygghet i min lärarkår och öka chanserna till överlev för mina elever? Nej, det vill jag inte ha. Alltså, det är en jätte... De allra flesta fattar.
Vad snackar vi för omfattning på en sån här utbildning då? Är det liksom 2 månader vi pratar om i studietid så att det kostar en väldans massa pengar detta? Eller vad,
jag skulle säga, ge mig hela din lärarkår under en halv dag.
Ja.
Så har du fått både teorin, för nu, jag var inne på första blocket, jag ska bara snabbt dra de andra blocken. Det är kunskap om människan, för att vi människor har enorma styrkor men också enorma begränsningar. Så jag pratar om rent kliniskt hur vi fungerar under akut stresspåslag, vad som kommer hända med dig och dina muskelgrupper och ditt synfält och hörs, så att du är mentalt förberedd på att bli akut stressad, så du slipper on top av att vara rädd för gärningspersonen också bli rädd för dina egna reaktioner. Och så pratar man då vad man kan göra för att påverka i förväg. Alltså, vi lägger ett jävligt köttigt block om den mentala förberedelsen. Och sen avslutar jag med själva metoden. Inrymning, vi går igenom utrymning, vi går igenom hur man hindrar och varnar andra, hur man räddar sitt eget liv och andra, vi går igenom akutsjukvården, vi går igenom hur man barrikaderar en dörr, vad man gör om man skulle råka vara i samma rum som gärningspersonen, inte kommer därifrån. Alltså, jag försöker kasta på dem, det är en kött, svettig jävla dag. Men om du jämför det med att de säger, ja, men vi har köpt en svindyr app för 400 000 kronor. Vi har bytt ut dörren för 1 miljon kronor. Man bara, eller så hade ni kunnat lägga, inte vet jag, i runda slänga 30 000 på en halv dag och utbilda hela er personal. Sen är klart, sen går jag därifrån och då får de ett underlag. Här har ni massa diskussionsfrågor som ni kan ta det här vidare i nästa APT-möte. Alltså, hur ska vi ta det här vidare? Här har ni förslag på hur ni ska prata, göra med eleverna, lite beroende på ålder och så vidare. Allt det här, föreläsningen tar 3 timmar. Jag brukar slänga på en timme till, för det är så fruktansvärt mycket frågor och tankar och engagemang. Precis som i det här avsnittet. Ja, det är om utbildningen. Det är både proaktivt och reaktivt. Och målet är att få trygga lärare med en förhöjd kunskap att hantera skiten när den slår i fläktjäveln rejält. Det blir inte värre än PDV-attack, skulle jag säga.
Nej, helt enig.
Och de positiva bieffekterna som jag säger till dem, och jag är också noga med att när du går ut i livet nu, så är verkligheten exakt likadan som när du klev in här i morse. Det är din mentala förberedelse som har ökat. Och det här förstår inte, det är folk som säger så här, nej, men vi kan inte gå utbildningen för då kommer det hända. Ja, då kan du inte köpa en brandsläckare, för då kommer du börja brinna.
Ja,
det är så fruktansvärt dumt förankrat i en segerrädsla. Sen kan man ju bygga på med praktiska stora övningar. Man kan spela in material så de kan titta på i sina arbetsgrupper. Kan ha förslag på övningsupplägg. Jag håller nu på med räddningstjänsten som behöver öva på ett helt annat sätt. De kan inte heller det här.
Nej, ser.
Men det är ju mytomspunnet, Anna.
Ja, det är ju det. För det första så vet jag att ett sånt här påstående som har florerat i media nu, det är ju huruvida den här formen av utbildning i skolmiljö och samtalen som kan följa med barn skulle vara skadligt för barn. Kanske rent utav traumatisera våra barn.
Ja, och det vad är känner något som, du då?
Nej, men det här har jag själv brunnit av på. För att det finns någon slags föreställning om att vi inte ska prata om svåra saker och svåra ämnen med våra barn. Men tänk om vi gjorde det i större utsträckning, så mycket vi skulle vinna på det. Varför kan man inte prata med barn om döden till exempel? Sjukdom, fattigdom, krig. Jag fattar att det finns en tid och en plats för allting.
Ja.
Men det är ju inte så att bara för att vi pratar om svåra saker så kommer de att existera i mycket större utsträckning eller drabba oss liksom momentant i samma ögonblick som vi har tagit ordet i vår mun.
Jag tycker att det är att att man fördummar barn.
Ja.
Om jag ska se till mina egna barn, de har full koll på skolattacker. Det går inte att skydda dem. De har YouTube. Han har helt fullständig koll på skolattacker. Och om min approach blir då så här, nej. Alltså det där har i princip inte hänt. Ja, men det går inte att säga. Eller, ja, men vad, om det skulle hända på min skola då, mamma? Nej, men det kommer inte göra. Ja, fast var det inte så att de drabbade tänkte samma sak. Ja, nej, men så kommer det inte bli. Jag tycker att det är ett jävligt fegt förhållningssätt och taskigt till barn.
Jag vill till och med sträcka mig så långt som att påstå att inte prata med sina barn om risker med saker och ting. Och hur man själv kan agera för att förhindra att saker och ting sker. Och det handlar ju om allt ifrån det lilla. Det vill säga, om du inte sätter på dig mössa och vantar när det är 10 minusgrader så kommer du bli förkyld. Till om du ser att känner att det luktar brandrök på skolan, så ska du söka dig till närmsta nödutgång. Ja, men liksom, det är allt däremellan. Att inte prata om de sakerna, det är inte att tillgodose barns grundläggande behov.
Nej.
Det gör barn trygga att ha kunskap.
Och dessutom, nu pratar vi om skolpersonal. Om skolpersonal, pedagoger, inte på ett balanserat och nyanserat sätt som inte är alarmistiskt eller paranoid. Om inte de kan prata med deras barn i skolan, då får man fan fundera på om det är rätt person på yrket.
Ja.
Jag känner mig helt trygg och jag har sett fantastiskt, det enda jag säger till mina skolor när jag lämnar dem, att ta ett centralt beslut här nu om vad ni ska gå ut med för information och hur och på vilket sätt, så att det inte blir en väldig massa. För barnen kommer hem, säger till sina föräldrar, så ringer föräldrarna i skolan och bara, vad fan har ni gjort? Du vet. Ta det på uppstuds. Ta det på samhällslektionen. Nu har det varit en ny skola, tack Eslöv. Nu ska vi prata om det. Alltså, jag är helt övertygad om att kompetensen för att prata med våra elever finns där ute i skolorna. Framförallt när lärarna har fått kunskapen. Så de som inte vet vad de ska säga till sina elever, det är de som inte själva ännu är utbildade, i min erfarenhet.
Eller överkommit sina egna emotionella begränsningar.
Och det går inte att garantera att aldrig någonsin någon ska bli traumatiserad. Jag vet människor som gick i min klass när vi gick i lågstadiet som hade fruktansvärda upplevelser när vi hade en vanlig jävla brandövning som jag tyckte var skitkul. Vi skulle smyga ut genom något litet hål någonstans. Och det grät. Det går ju inte att bädda in alla barn i bomull och konstatera att ingenting kommer någonsin vara jobbigt.
Nej. Bra formulerat.
Och risken ökar inte för att vi pratar om det. Risken blir, eller chansen att ni får en ensad syn, att man till och med kan utbilda vissa elever. Jag menar, vi körde med en nionde klassare här i en av Stockholms innerstadsskolor, där jag beskrev hur man barrikaderade. De tyckte det var skitkul. Och om det skulle behövas, kommer de vara snabbare på att barrikadera en dörr efter än innan? Ja. Innan var de tvungna att googla, vadå barrikad? Jag vet ingenting om barrikad. Och det är samma sak med ni föräldrar. Ni är så många härliga föräldrar som har hört av sig till oss och säger, hur ska jag kunna prata med mina egna barn för att min skola vägrar ta i det här? Och då skulle jag säga, du är den bästa personen att avgöra mognad på ditt eget barn. Och kunna prata om saker, precis lika väl som att du har sagt att det är farligt med eld och om det ryker så spring ut. Så kan du lika gärna säga att om det kommer någon och din mage säger till dig att den här personen är farlig och läskig, då behöver du skapa avstånd till den personen så fort som möjligt. Ta dig därifrån, försök göra så att personen inte kommer åt dig. Alltså, skolor har ju övat jättegulligt på vissa så här riktigt småbarnsavdelningar där de har liksom övat in en kod om hur man leker kurragömma så fort som möjligt på gården. Där man helt enkelt bara på signal ber alla ungar bara gömma sig fort som tusan. De vet knappt varför. Det spelar ingen roll. Man har uppnått syftet. De är borta. När Jocke med kniven kommer. Ja, det är en myt. Den andra tror jag vi redan har svarat på. En PDV-utbildning hjälper inte. Ja, det beror på vad du menar. Om jag utbildar en skola i PDV, hjälper det för att ingen PDV-attack någonsin kommer ske någon gång igen i världen? Nej, det gör det inte. Men hjälper personal bli trygg och ökar deras förmåga? Ja, det gör det. Så då, så. Och sen så har vi den här sista. Nej, vi ska inte hålla på en PDV-utbildning, för det inspirerar blivande gärningspersoner. Vi utbildar gärningspersoner.
Jag orkar inte ens. Jag orkar inte. Men...
Nej, vi ska inte ha brandutbildning nu, för risken är att Nisse 3C är potentiell pyroman. Så att om vi nu beskriver hur man liksom överlever ett brandförlopp, då kanske han bara, nej, nu dra på trister. Undrar om jag inte bara ska sätta eld på vaktis. Nej, men... jag vet inte ens om det går att bemöta. Det är så fruktansvärt dumt.
Ja, det är så otroligt dumt. Bara.
Jag skulle säga att det är värre. Det alltså, gärningspersonen inspirerar varandra i olika forum de är på. De kommer garanterat bli inspirerade av att läsa om andra och lära sig mekanismer om hur man gör. Det var någon som frågade, liksom, är det vapenanvändningen som gör att det ökar? De allra senaste, det är ju enkla medel. Vi pratar bilar, vi pratar knivar som man kan köpa på Clas Ohlson och så vidare. Så lägg krutet där det hör hemma. Och det är att utbilda er i vad ni ska göra om ni skulle ha oturen att det skulle hända hos er. Det är det vad ni ska göra. Och fram tills dess, behandla alla så jävla gott ni kan. Så att de inte blir exkluderade ur församlingen och samhället.
Ja, och uppmärksamma de som inte verkar må särskilt bra. Jag menar, det är ju en faktor som återkommande vid de här gärningarna. Men också i många andra former av samhällsproblem. Pratar vi om allt ifrån missbruk till suicid till andra former av kriminella beteenden. Det är ju väldigt grundläggande egentligen.
Ja. Och jag skulle vilja säga en sak som ni kanske inte vet. Det är, och för det kommer inte ut i media, det är att det är flera skolattacker som har avvärjts på grund av att personal har fått utbildning.
Mm. Mm.
Som vet, som har, när de då har lärt sig vad en PDV-attack, vem är potentiell gärningsperson, när den här röda lampan har lyst och det har funnits en fungerande dialog med kommunen, med socialtjänst och så vidare, och så ringer man polisen, man kanske efter en vanlig PDV-utbildning insåg att vi behöver etablera kontakt med den lokala polisen. Ringer dem, de åker hem till Nisse, griper honom hemma eller på väg till skolan med vapen i väskan. Eller att den har uttryckt någonting på sociala medier som någon klasskamrat har fiskat upp. Går fram till läraren och säger, han skrev det här, läraren har gått PDV-utbildning. Alltså, jag tycker att det är så dumt att försöka motverka någonting där det finns en ganska tjock konsensus i att det finns bara några saker att göra. Det är att mentalt förbereda sig, utbilda sig, öva, planera, diskutera. Mm. För när skiten slår i fläkten, då blir vi rätt begränsade. Då kan vi bara ösa ur det kärlet som vi har fyllt på fram tills den dagen.
Mm.
Ja. Mm. Så här, sista myten är inte kommen när det kommer till PDV, för så är det. När någonting är tillräckligt läskigt, främmande, abstrakt för oss, i samma sekund så växer en jädra massa förståsigpåare och myter som angriper ämnet. Och jag skulle säga så här, för er som är intresserade eller vill påverka eller någonting, hör av er till oss. Det kan vara som en enkel sak som att skicka er rektor på en utbildning som redan är befintlig. Rektor brukar gilla saker när de är gratis. Och sen, jag skulle säga så här, jag skulle vilja att det fanns inte en rektor i Sverige som fick ta beslutet att deras skola inte skulle ha utbildning förrän de själva i alla fall har gått den. Det är ett mål. Klockan rinner iväg. Ska vi, nu har vi vägskäl här, Anna. Ska vi göra ett långt jävla avsnitt idag för våra kära lyssnare? Ja. Eller ska vi skita hela Q&A och gå på lista nu? Nej. Okay.
Min plan är som följer. Jag tycker absolut vi ska kötta på med Q&A. Det har ju drällt in hur mycket frågor som helst. Man förstår ju att det här är ett otroligt laddat ämne. Alltså.
Ja, jag tittar här och bara försöker. Vissa saker har vi faktiskt redan svarat på. Och när det kommer till vad man ska säga, det mycket handlar om att hur man ska kunna övertyga skolpersonal och rektorer framförallt att köpa utbildning. Jag skulle säga, men sätt våra poddavsnitt i öronen på dem då och hoppas på det bästa.
Ja, men det är väl en bra start om inte annat.
Ja. Eller läs Skolverkets eller MSB-riktlinjer. Om de tycker att det är en bättre väg att gå. Du kommer komma till samma svar hur du än vänder och vrider
men
på det.
Men så här, om det nu finns formulerat i Skolverkets riktlinjer så är det väl snudd på tjänstefel. Att inte kunna visa vilka åtgärder man har vidtagit för att leva upp till de riktlinjerna.
Håller helt med. En fråga här tycker jag är intressant. Hur ser framtiden ut gällande PDV? Och jag skulle säga att det här är inte ett fenomen som försvinner.
Nej.
Det kommer, vi som håller på med det skruvar och skruvar. Och som jag sa, jag sitter med samverkansgrupper högt och lågt alltså.
Mm.
Och det här kommer fortsätta. Och för 5 år sedan så ville skolorna utbilda sig men inte säga det. Nu vill de lägga ut det på sin hemsida. Mm. 5 år till så tror jag kanske att man har kommit till att det är obligatoriskt. Jag hoppas det.
Mm.
Kanske att, så här, du som har en ingång som kan få in mig på rektorsutbildningen, tänk om jag kunde få utbilda alla rektorer redan på rektorsutbildningen om det här.
Det vore ju grymt bra.
Det vore väl fantastiskt. Jobbar även högskolor och universitet med frågan och jobbar även förskola. Jag skulle säga att jag har varit från förskola, blöjavdelning upp till universitet.
Mm.
Och såklart utanför skolvärlden också. Av den enkla att man har ingen aning om vilket som är nästa mål.
Nej.
Tema, jag ska säga, många frågorna så är det bara att skicka direkt till avsnitt 26, 27 och 111. När det kommer till radikaliseringsprocessen så kommer vi ha ett helt eget avsnitt om det. Vad är det som gör att vissa människor blir så pass radikaliserade så att de vill döda andra och också är villiga att dö själva på kuppen. Det kommer vara ett helt eget avsnitt om. Sen var det någon som sa så här, om jag nu inte kommer få någon utbildning, säg de enklaste sakerna jag ska göra. Mm. Ja, lyssna på avsnitten, men det handlar ju om att skapa avstånd till faran, till hotet. Avstånd i tid, tid i liv. Mm. Så se till att skapa avståndet. Avståndet kan vara ut ur byggnaden, den kan vara in i byggnaden, den kan vara upp och den kan vara ner. Det kan vara att du flyr en bit, gömmer dig, flyr lite till. Men ett direkt igångsättning av ditt agerande och att skapa avstånd till hotet, det är nog, om jag bara får säga två saker, så är det dem.
Typiskt bra tips.
Sen var det någon som sa så här att, men om eleverna eller personalen går in i det här freeze-läget, handlingsförlamad, frozen fright, hur ska man då kunna skicka iväg ett PDV-SOS på vår app? Mm. Och då lägger jag huvudet på sned. Det är ganska många apputvecklare som har hört av sig till mig som vill att jag ska ta med deras app. Och jag säger så här,
just det.
Investera inte i någon jävla app. Ett, du blir så dum i huvudet så du kommer inte ens ihåg koden i din egna mobil.
Nej.
Två, det går inte att komma ut på nätet. Tre, de allra flesta elever har inte telefonen på lektion för att de inte ska ha det. Lärarna har kanske inte sin mobiltelefon. Så att förlita sig på teknik i en situation när du blir grovmotorisk och trög. Och också så skapar det en falsk trygghet.
Ja,
och det är en aspekt.
Säga det.
Då kommer du sitta, och så länge din telefon inte har sagt till dig att världen är farlig, då kommer den här ljudet som du annars säger, det där låter ju fishy, så brukar det inte låta här, undrar om jag inte ska söka mer information, då kommer du titta på din mobil och säga så här, nej, den är tyst, jag sitter kvar. Nej, hörni, skit i de där apparna. Jobba sekundoperativt med det du har framför dig istället. Vi kommer behöva putta över ganska mycket frågor till nästa vecka. Och det blir jättebra att ta många av frågorna med hon som faktiskt har blivit utsatt för en PDV-attack.
Verkligen.
Den här, om någon börjar skjuta en biosalong då? Och då har vi den här positiva bieffekten av en PDV-utbildning. Det är ju samma scenario där. Skapa avstånd. Vi beskriver exakt hur, vad som är bra saker att göra, vad som är dåliga saker att göra. Din kropp kommer automatiskt att ducka, att sjunka ner för att du ska bli en sån liten måltavla som möjligt. Du ska ta dig till säker plats så fort som möjligt och försöka få med dig så många du bara kan. Den här frågan, vad säger sinnesundersökningen? Finns det psykisk sjukdom bakom, kan gärningspersonen vara frisk? Kan gärningspersonen absolut vara? Då pratar vi ju juridiskt frisk.
Precis. Men vi har ju en för gärningen,
Men vi har ju en, nu på senare tid har det kommit en dom där det blev rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Jaså.
Så att jag skulle säga att det är en ganska bred range på den psykiska statusen på de som utför PDV-attacker. Sen kan man ju känna att man kan fan inte vara frisk om man gör en sån här grej.
Nej, men det är två helt olika saker.
Det här tyckte jag var en rolig fråga. Hur ska vi i byggbranschen tänka gällande utformning av skolbyggnader? Det är en intressant grej, för att det är många som pratar om att nu låsa skolor, framförallt sista dagarna när det har varit sån här rån. Att bygga säker byggnad. Och bygga en säker byggnad, då kan man ju till stor del hålla ute viss typ av problematik. Man kommer förmodligen få färre obehöriga på skolområdet om det är svårt att ta sig in. Man kommer kanske köpa sig tid ifall det är någon som ändå försöker ta sig in och så. Men de som lägger jättemycket pengar på att försöka hålla allt ute, nu när ni vet vem som gör skolattacker oftast, det är oftast någon som har en koppling till skolan, och att det ändå alltid kommer gå att ta sig in om jag är tillräckligt motiverad. Precis. Återigen, vagga inte in i en falsk trygghet av att vår byggnad är säker. Punkt.
Det här är lite som med appen.
Ja, men skulle jag säga, om jag skulle få önska någonting av dem när man tänker på att bygga skolor. Jag har varit på ganska mycket nya fräscha skolor som är ta med fan helt byggda i glas. Och det är väl ingen höjdare när man ser att det finns ganska få utrymmen på skolan där jag faktiskt kan komma undan så att jag inte syns och som skyddar mot någon form av tryckvågor, skott, svåra att barrikadera eller svåra att ta sig igenom. Det är lätt om jag ser det överallt eftersom det är glas, så gör, jag vill ha många låsbara utrymmen med säkra väggar. En sån gymnasiekorridor med 400 toaletter, det är perfekt.
Ja. Ja,
mycket grupprum, pennskåp och så vidare. Gärningspersonen kommer inte ägna dyrbar tid att försöka bryta sig in i 400 toaletter. Nej, nej. Den kommer söka sig ner till matsalen istället. Ser du någon fråga som du tycker är särskilt intressant?
Nej, men du har ju besvarat många av dem som jag tyckte var liksom, superviktigt. Sen är det ju en del frågor som är mer konkreta kring, alltså, situationerna, hur man kan agera. Vad som är en bra signal för att inrymma, till exempel. Och vi kanske ska beskriva begreppet inrymning. Utrymning känner de flesta till. Men inrymning, det är ändå en del i det här utbildningskonceptet som avhandlas. Berätta.
Och också en sån het kontroversiell potatis, vilket alltså gång efter annan förvånar mig. För att om vi ska hårdra det, jag kan egentligen komma på en anledning att utrymma en byggnad, och det är om det brinner. Då är ju ut alltid en bra idé. Men jag kan måla upp 100 scenarion på varför man skulle vilja ta sig in i en skola istället. Till exempel om faran är utanför skolan. Det fanns ju siffror här nu på att hälften av alla skjutningar i Stockholm har skett till 150 meter ifrån en skola.
Aha.
Det vill säga, du kan ha gänguppgörelser, skjutningar, kemutsläpp. Alltså det finns hur många anledningar som helst där man snabbt vill få in barnen i skolan. Och vad är det som är bra med det? Det är en känd miljö för dem. De kan den väldigt bra. De hittar överallt. De känner sig trygga i miljön. Det finns oftast en hel del låsbara utrymmen. Du har personal som vet hur du ska leta. Så inrymning är ju en alldeles utmärkt idé. Såvida du inte är, gärningspersonen är på insidan och du är väldigt nära en utrymningsväg ut. Så att i en och samma attack så kan vi ha personer som både flyr ut men också personer som flyr in. Så att i en korridor kan tre hoppa in i varsin toalett, en kastas in i ett klädskåp, en hittade ett klassrum med ett fönster och flydde ut, en stod närmast brandtrappan och drog, och det är lite så man får jobba. Det är därför jag säger till skolan, jag kan inte säga antingen in eller ut. Jag menar, du på plan 40 kan du inte hoppa över balkongräcket, då dör du ju. Då är det nog att låsa in sig. Men om du står längst nere på marken vid lastkajen, ja, dra om du har chansen. För är du inte kvar på platsen är du jättesvår att döda. Men folk tycker så här, nej, men det är så konspiratoriskt. Men det tror jag är för att rektorerna, föräldrarna och personalen, de har gått svenskt rätt, eller svenskt skolsystem. De är vana vid utrymningsövningar. Och de tycker att inrymning verkar superluddigt och kontroversiellt. Skärp er, säger jag om det.
Bra.
Lär er istället.
Du, sen har det ju kommit en del frågor från oroliga föräldrar. Och det är en fråga som jag själv är lite nyfiken på. Om nu inte mitt barns skola tar sitt ansvar i den här frågan, kan jag då själv som förälder på något sätt närma mig frågan utan den här kunskapen fullt ut? Eller riskerar jag då att ställa till det mer än jag hjälper, så att säga?
Menar du att du som förälder ska närma dig skolan och försöka påverka dem?
Nej.
Eller närma sig ditt barn?
Närma mig mitt barn.
Mm-hmm.
Prata med mitt barn.
Jag skulle säga, det borde du verkligen göra. Och du känner ditt barn, du vet mognadsnivå, det här var vi inne på. Att prata om vad man ska göra om man befinner sig på en plats där någonting allvarligt händer. Det spelar ingen roll om det är ditt klassrum eller på väg hem från träningen eller på bussen eller vad det nu är. Man bör prata med sina barn om det. Våra barn är jätteutbildade i att akta sig för äckliga gubbar som suger på klubbor i vita bussar.
Just det.
Det gör att de är traumatiserade för alla gubbar i all framtid. Gärna
som
de är pilot
på en klubba.
Ja, exakt. Och gärna pilotbågade glasögon. Där har han, pedostaffan. Nej, men vi kan, och vi säger också att man ska inte leka med elden. Då kissar också på dig. Det drar vi in också. Just för det har våra farmödrar sagt till oss. Men att säga, när, om, någon, om du får känslan av att det är någonting jävligt fel, ditt system kommer tala det, lita på dig. Om du känner, nej, 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 det här är ett ljud eller en lukt eller en ansikts, någon min, det är någonting som säger till dig att fy vad läskigt. Då är rätt sak att göra att dra från platsen så fort du bara kan. Skit i vad de andra gör. Öppna en dörr och spring. Och om du inte kan det, ja men du kanske kan ta dig in någonstans. Du hittar säkert jättebra i din skola, du kan låsa in det och så vidare. Ja men vad händer sen då? Ja men sen kommer en personal eller någon kommer att hjälpa dig. Ja men vad händer om jag har fel? Ja då händer ingenting. Alltså ni måste kunna prata med era barn. Jag blir lite orolig om man känner att man behöver kvittens från andra för att kunna prata med sina egna barn.
Ja, jag håller med.
Men det handlar ju oftast om att jag kan inte PDV. Det är ju oftast en kunskapsbrist man har. Att jag är rädd att säga fel saker. Och det är också en sån här grej. Ja, men tänk om jag hör brandlarmet kommer jag tro att det brinner och då kommer jag ta mig ut. Tänk om det är gärningspersoner som har dragit brandlarmet. Ja, tänk om. En vacker dag kommer det hända. Men vi övar brandövning. Vi har inte inrymningsövning samma dag för det blir tilt i huvudet. Om du hör brandlarmet, res dig upp. Agera som om brandlarmet går. Men du lär ju inte stänga dina ögon och öron för det. Nej. Om du möter en man med kniv i trapphuset, då kommer din hjärna ganska snabbt tänka att det är nog inte brand som är den första faran precis just nu. Utan nu måste jag flytta mot ett annat håll. Kanske inåt igen. Men jag tror att det är så här. När man har ett så svårt ämne som triggar så många affekter i våra kroppar, då är det väldigt lätt att försöka dra i de enkla, snabba lösningarna. Istället för att exponera sig för sin egen rädsla, sätt dig in i vad du behöver kunna, fundera på vad du ska göra åt det och bara känn tryggheten i att när du gör det så kommer du långsamt bli bättre och bättre på att hantera allvarliga händelser. Och därför kommer det bli superintressant att höra nästa vecka på den här rektorn som faktiskt har utbildat sig och sin personal, kanske även eleverna, vad vet jag. Och höra, vad var det som hände egentligen? Och vad var det ni gjorde? Och hade ni någon hjälp av utbildningen och allt det där? Och jag ska också fråga henne lite mera de här tuffa frågorna som ni har sagt. Alltså, vad gör vi åt rektorerna som inte fattar det här? Vad är det, jag vill fråga henne, vad är det viktigaste du själv tar med dig? Vad är dina ansvar som chef?
Och vad skulle du säga till dina kollegor ute i landet?
Ja. Och hur mår ni efteråt, vill jag också fråga. Ja,
Det kommer bli jättebra.
Vi hann med 15,3% av frågorna. Men låt oss vara ganska trygga med att över min döda kropp kommer att återkomma till PDV-ämnet nästa vecka och säkert framöver också.
Ja, jag tror också vi kommer få anledning att göra det. Men det här är ju det bästa sättet vi kan bidra, tänker jag. Att öka kunskapen. Man kan säga att man har fått drygt en timmas nu kvalificerad kunskapsuppdatering. Helt gratis.
Ja, och utan att förhöja mig till skyarna. Så har jag i alla fall inte träffat på någon annan som har engagerat sig mer i PDV-frågan utom polisiärt de senaste åren.
Nej.
Så att jag tycker att jag har täckning på det så kallade kontot här.
Ja, definitivt Lena. Det har du verkligen. Aha, ska vi runda av här nu då för dagen? Och ska vi sprätta iväg lite samhällsinformation innan vi ska ha en kort veckans lista / veckans bikupa blir den här veckan.
Fy fan vad härligt. Jag har egentligen bara en viktig samhällsinformation som jag vill prångla ut. Förutom Instagram, Ljungdahl och Inghede, jadi, ni vet just som det. Alltid. Men restriktionerna har släppt, så ni som har tvekat på att köpa biljetter till vår livepodd i maj, som kommer att bli en kunskapsöverföring i samkvämets tecken, så att säga. Ni går nu in på All Things Live och klickar hem era biljetter så vi får se er. Vi är så trötta på att bara ha er på andra sidan eten. Ja. Vi vill ha er framför oss.
Precis, och gör det fort för guds skull, för i vissa städer så finns det knappt inga biljetter kvar.
Nej, exakt.
Så är det.
Nu Anna.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, ska vi damma av en kort liten lista. Det är egentligen ingen lista. Det är mer än, jag tänkte vi skulle ha en liten bikupa idag. För jag satt och funderade här nu då, i och med att vi skulle ha det här PDV-temat idag. Vi har pratat ganska mycket om skolan och skolplaner, och vi har lärt oss att det förefaller saknas utrymme i skolplanen för till exempel en obligatorisk PDV-del.
Ja, för det är så mycket viktigt som den ska konkurrera mot.
Exakt, och det är precis dit jag vill komma.
Ge mig lite ammunition här.
Ja, men man kan ju tänka då så här att det måste ju innebära, om det nu är så svårt att få in ett nytt moment, så måste ju det innebära att i skolplanen finns bara sånt som eleven har glädje av i det vuxna livet och så vidare.
Ja.
Och jag tänker att det var så man också resonerade när vi gick i skolan, så därför så begav jag mig ut på minnenas allé lite grann och påmindes om lite olika inslag då, som jag så här i retrospektiv inser att jag kanske ändå inte har haft jättestor användning för.
Jag älskar vart det här är på väg. Ja.
Jag tänkte att vi skulle börja prata om ämnet musik.
Mm.
Jag vill minnas att man fick lära sig att sjunga Broder Jakob på 5 olika språk.
Frère Jacques, frère... Dormez-vous. Gud, de sitter!
Ja, och fan, i stämma också.
Ja. På finska, sjungit... franska.
Just det. Tyska.
Ja.
Engelska.
Ja.
Och när en grupp hade sjungit första versen, då kommer nästa grupp in. Och så kunde man ju bygga på det här då med 3-4 grupper. Och till slut så växte det här, blommar det här ut i ett sammelsurium av olika språk, tonarter.
Ja. Som ändå resulterade att den i klassen som hade epilepsi höll på att börja krampa av stimulin.
Ja, men frågan är, har du haft glädje för denna kunskap i vuxen?
Jag har inte använt den mellan då och nu, om det är svaret på din fråga.
Okej. Också i musiken så vill jag minnas att man fick lära sig att hantera en rad olika obskyra musikinstrument.
Mm.
Så som triangeln.
Oh ja.
Klaves.
Ja.
Och gurkan.
Ja, du glömde också tvättbrädan. När man fick den, det var ju verkligen dra myten.
Gurkan. Skinnskatteberg. Hej, skinnskatteberg. Ja, jag vet inte. Alltså, jag kan ju fatta att det finns en pedagogisk vinst att liksom omsätta precis rytmik i praktik. Men jag är inte säker på att det är rätt väg att gå.
Ja. Jag heter Lena. Vad heter du?
Just det.
Och så var läraren alltid barfota. Av en väldigt orimlig anledning.
Hade någon sån här härlig, lite oversized linneskjorta på sig.
Älskar sig just de tanterna. Ja.
Låt oss be oss istället då till hemkunskapssalen. Minns du hur man fick baka scones? Heter den scones? Scones.
Ja.
Det var scones, sockerkaka, bullar. Men jag har inget minne av att man fick lära sig en hedlig maträtt.
Nej.
Någonting som man kan få näring av, så att säga.
Jag fick lära mig att skala gröna vindruvor. Har jag någonsin gjort det sedan dess? Svaret är nej.
Nej. Varför inte lägga den där tiden på kunskap i hur man städar ett hem? Till exempel kanske hur man putsar fönster.
Ja.
Eller hur, för den delen, hur tapetserar man en vägg? Det hade jag gärna.
Vi nådde vovven. Ja.
Ja, precis. Okej. Låt oss ge oss in i kemisalen istället.
Mm-hmm.
Jag minns mycket väl hur min lärare sa i kemi: allt är kemi.
Ja,
om du ska baka en sockerkaka, allt är
samtidigt
kemi.
Som man stod och slickade på bunsenbrännan, eller vad den
just
hette.
Det. Ja. Men så vitt jag minns från kemilektionerna så gick väldigt mycket ut på att blanda ihop olika saker i provrör, röra om olika lösningar med en magnetomblandare och kanske ibland hetta upp något med en sån där bunsenbrännare eller vad det heter.
Ja.
Kommer du ihåg? Ja. Har du, Lena Ljungdahl, haft glädje av att förstå aluminiumjoners löslighet i vatten?
Nej.
Eller hur pH-värdet kan förskjutas om man tillsätter syra eller bas till en lösning.
Alltså det enda roliga från NO-lektionen var ju när Hampus svalde glaskroppen när vi dissekerade koögon och sen svimmade strax därefter. Av sitt eget äckel. Starkt minne.
Alltså jag vet inte det här. Alltså att kunna rangordna smältpunkter för olika metaller. Alltså jag vet inte. Det är inget som jag... Men okej, tekniksalen då?
Ja.
Alltså jag hade ju känt så här, det hade ju varit kanon om jag hade fått lära mig hur man till exempel laddar upp ett bilbatteri. Mm. Eller för den delen lagar en punktering på en cykel.
Absolut. Men det fick du inte lära dig.
Nej, jag fick lära mig att göra batteri av potatisar. Minns jag. Alltså utvinna ström i potatisar som man fick seriekoppla på något vis. Och när strömmen var då tillräcklig för att tända en liten lysdiod.
Samma potatis fick du sedan använda på bilden och göra potatistryck med.
Tryck av, precis.
För att sen gå till träslöjdsalen. Vi gjorde ju kaststjärnor på träslöjden.
Kaststjärnor, ja.
Ja.
Men det kan jag ändå se ett tillämpbart område
ja,
för syfte med.
Men de var också snygga för man fick emaljera dem. Nej.
Ja, alltså, det finns ju mycket på det här temat. Idrotten var ju också en sån här grej. Jag fattar ju att det här var ju kanontillfälle för barn då att få prova olika saker.
Mm.
Men alltså det här, dansa schottis, jag vet inte.
Jänka.
Romerska ringar.
Ja.
Klättra i rep.
Kan du det korset?
Oh ja. Biologin. Dissekera en fisk. Fick ni göra det? Koögon nämnde du.
Koögon jobbar vi med. Ja. Mer koögon.
För att inte tala om sexualundervisningen. Då en röd blossig liksom biologilärare som hellre ville prata om fiskars ekosystem än att trä på en kondom på en gurka och visa Gudrun Schymans...
Nej, de gick in i kemisalen och hämtade en G-kolv.
Ja, var det så?
Och trädde på kondomen på. Eller vad de heter. Vad sa Gudrun Schymans förlossning?
Ja, Gudrun Schymans förlossningsfilm. Man visste inte om det var en film om Amazonas djungel. Gudruns förlossning. Men det...
Då mannen ligger bredvid och sjunger Vem kan segla för utan vind på brits med ryggskott.
Ja, jag hade massor med såna här uppslag på min lista, så det finns hur mycket som helst att prata om. Jag tror du förstår poängen, alltså att finns det ändå ett litet utrymme i skolplanen. Kanske är det någonting som kan, kanske behöver inte barn lära sig att karda ull till exempel, utan istället få lära sig hur man ska agera vid en eventuell PTV-attack.
Är det det jag ska säga när de säger så här, nej vi hinner inte, då, om jag säger så här, fast om alla barnen är döda så har ni ingen att lära att karda ull.
Just det.
Ska jag börja med den pedagogiken?
Jag tror du ska hålla igen på den faktiskt.
Jag vill säga en sak till. För er som så här tänker nu, som när vi har coachning i PDV eller om du är rektor någonting. De frågorna kan ni skicka direkt till mig på lena@lenaljungdahl.se. Så att vi slipper skicka er vidare via oss. Och alla andra saker kopplat till podden skickar ni som vanligt till hej@ljungdahlochjinghede.se.
Så får det bli.
Nu ska jag gå och dansa.
Det gör du förbannat rätt i, Ljungdahl.
Och ta hand om er så hörs vi på måndag igen.
Det gör vi.
Bye!
Bye, bye!